Vi ska läsa ett stycke hos profeten Mika. Det är 6:e kapitlet med början i 9:e versen. Profeten Mika 6:9. Hör hur Herren ropar till staden. Jag säljer den som ger akt på ditt namn. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det. Kan ogudaktighetens skatter fortfarande få stanna i den ogudaktiges hus? Kan där få finnas ett undermåligt efamått värt att förbannas? Skulle jag vara rättfärdig om jag fördrog orätt våg och falska vikter i pungen, om de rika i staden fick vara fulla av orättrådighet, om dess invånare fick tala lögn och ha falsk tunga i sin mun? Nej, därför måste jag slå dig med oläkliga sår, hemsöka dig med förödelse för dina synders skull. När du äter något ska du inte bli mätt, och tomhet ska råda i din buk. Vad du skaffar undan ska du ändå inte kunna rädda, och vad du räddar ska jag ge åt svärdet. Du ska så men inte få skörda. Du ska pressa oliver men inte få smörja din kropp med oljan. Du ska pressa ut druvmust men inte få dricka vin. Vid Omris stadgar håller man fast. Man efterföljer alla Ahabs hus gärningar. Ty efter dessas rådslag är den i vandrar. Därför ska jag göra dig till ett föremål för häpnad och invånarna i staden till ett mål för hån. Ja, mitt folks skam ska ni få bära. Ve mig. Det är för mig som när frukten är insamlad om sommaren, eller som när efterskörden efter vinbärgningen är slut och ingen druvklase mer finns att äta, inget förstlingsfikon av dem jag hade haft lust till. De fromma är försvunna ur landet, och ingen redlig man finns bland människorna. Alla ligger de på lur efter blod, var och en vill fånga den andra i sitt nät. Till att främja det onda är deras händer redo. Försten begär gåvor och domaren står efter vinning. Den mäktige kräver öppet vad han har lust till. Så bedriver de vrånghet. Den bäste ibland dem är som ett törnsnår. Den redligaste värre än en taggig häck. Men när dina siares dag är inne, ja, när hemsökelsen når dig, då ska bestörtning komma ibland. Man får inte tro på någon vän. Inte lita på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Ty sonen föraktar sin fader. Dottern sätter sig upp mot sin moder. Sonhustrun mot sin svärmoder. Och var och en har sitt eget husfolk till fiender. Men jag vill skåda efter Herren. Jag vill hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud ska höra mig. Det är ju en rätt så aktuell text det här. När det sades någon gång på 700-talet före Kristus, så levde Israels folk i stor materialism och stor avgudadyrkan. Och det är ju delvis samma sak. Att älska det skapade istället för skapa. Och det Mika beskriver här tycker jag är en väldigt bra bild på vad som händer i ett folk där man älskar det skapade istället för skaparen. Vi ska jämföra med ett rätt så långt textavsnitt också hos profeten Hosea, ska vi se. Han är tämligen samtida med Mika och han beskriver i ganska likartade ordalag samma situation. 4:e kapitlet hos profeten Hosea. Hör Herrens ord, ni Israels barn. Ty Herren har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger. Man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far fram på våldsverkares vis och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himlen, själva fiskarna i havet förgås. Dock bör man inte så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom eller förebrå ditt folk, som man bör gå till rätta med prästen. Ja, du ska komma på fall om dagen. På fall ska också profeten komma tillsammans med dig om natten. Även din moder ska jag förgöra. Det är förbi med mitt folk därför att ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför ska också jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och så som du har glömt din Guds lag, så ska också jag glömma dina barn. Ju mer de har fått växa till, dess mer har de syndat mot mig. Men deras ära ska jag förbyta i skam. Av mitt folks synd föder de sig, och till dess missgärning står deras begär. Men nu ska det gå prästen och folket lika. Jag ska bestraffa dem för deras vägar, och för deras gärningar ska jag vedergälla dem. När de äter ska de inte bli mätta, och genom sitt lösaktiga levande ska de inte föröka sig. De har ju upphört att hålla sig till Herren. Lösaktighet och vin och must tar bort förståndet. Mitt folk frågar sin stock till råds och vill hämta besked av sin stav. Ty en trolöshetens ande har fört en vilse, så att i trolös avfällighet har löpt bort från sin Gud. På bergens toppar frambär de offer, och på höjderna tänder de offereld under ekar, popplar och terebinter, eftersom skuggan där är så god. Så blir era döttrar skökor, och era söners hustrur äktenskapsbryterskor. Dock kan jag inte straffa era döttrar för att de är skökor, eller era söners hustrur för att de är äktenskapsbryterskor. Ty männen själva går ju avsides med skökor och offrar tillsammans med tempeltärnor. Så löper folket som inget förstår till sin undergång. Om nu du Israel vill bedriva din otukt, så må dock Juda inte dra på sig skuld. Kom då inte till Gilgal, dra ej upp till Betaven, svär inte så sant Herren lever. Om Israel spjärnar emot som en motspänstig ko, måna Herren ändå ska föra dem i bet, som lamm i vida öknen. Nej, Efraim står i förbund med avgudar, må han då fara. Deras dryckenskap är omåttlig, hejdlöst bedriver i sin otukt. Det som skulle vara landets sköldar älskar vad skamligt är. Men en stormvind ska fatta det med sina vingar, och de ska komma på skam med sina offer. Hör detta, ni präster. Ge akt på det, ni av Israels hus och ni av kungens hus. Lyssna till det, till er gäller domen. Ty ni har varit en snara för Mispa och ett nät utbrett på Tabor. Mitt under sitt offrande har man sjunkit allt djupare, men jag ska bli ett tuktoris för allesammans. Jag känner Efraim, och Israel är inte fördold för mig. Du Efraim, du har ju nu blivit en sköka. Israel har orenat sig. De vinnlägger sig inte om att vända tillbaka till sin Gud, ty en trolöshetens ande bor i deras bröst, och Herren känner det inte. Hosea talar om en trolöshetens ande och om trolöshet. Och det tror jag är alldeles oundvikligt när vi älskar det skapade istället för skapa. Därför att när vi blir materialister, då blir vi benägna att svika varandra för vinnings skull. Då blir det grundläggande. Kan jag göra karriär får familjen stå emellan. Får jag för mig att jag måste ha en större segelbåt, så måste jag ha det. Relationerna blir alltid lidande. Vi säljer varandra till högstbjudande, om jag får uttrycka det så. Där materialismen går in och vi börjar älska det skapade istället för skaparen, där börjar vi också svika varandra. Ägodelarna blir mer värda än människorna. I den mån vi ser på varandra som människor, så blir det som sexualobjekt. Men inte som människor. Då behandlar vi varandra som föremål. Vi förnedrar varandra. Och fastän vi närmar oss varann, så stöter vi samtidigt bort varann. Vi utnyttjar varann istället för att ge oss själva åt varann. Och vi kan ju titta lite grann på några detaljer i de här texterna. Vi går tillbaka till Mika och håller ett finger och så ser. Så beskriver ju Mika detta med nästan kuslig precision i slutet där på den texten vi läste i 7:e kapitlet. Den bäste bland dem är som ett törnsnår, den redligaste värre än en taggig häck. Det tycker jag är ett bra uttryck. Man får inte tro på någon vän, inte lita på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörr. Till sonen föraktar sin fader. Dottern sätter sig upp mot sin moder, sonhustrun mot sin svärmoder, och var och en har sitt eget husfolk till fiender. Alla relationer bryts. Alla kommer på något sätt i en sorts upprorställning, försvarställning, misstänksamhetsställning mot alla. Det gäller även de närmaste. Vi får generationsklyftor av ett slag som inte är nödvändiga. Vi ska inte förläsa oss på dåliga psykologiböcker som säger att tonåren är en tid man måste kasta blomkrukor i huvudet på morsan. Ja, så är det i ett folk där man älskar det skapar istället för skapare. Det behöver inte vara morsans fel så mycket som morsan kanske tror ibland. Men så här blir det. Vi är delar av ett folk. Ingen kan lita på någon. Ingen kan lita på någon. Eller som Hosea skriver i 4:e kapitlet och 2:a versen. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl, man begår äktenskapsbrott. Man far fram på våldsverkares vis och blodsdåd följer på blodsdåd. Och det är ganska samma sak. Man har inte längre någon gemenskap. Man har inte längre någon identifikation med varandra. Man kan misshandla varandra hur som helst. Man ser varandra inte som människor längre. Man älskar det skapade istället för skapare. Därför kan vi säga så här att graden av materialism är också liktydig med graden av ensamhet. Där materialism vinner insteg, där får vi ensamheten på köpet. Och det lär vara oundvikligt, vad jag kan förstå. Och ensamheten, den börjar ju här som en misstro. Alla är på vakt emot alla. Den redligaste är värre än en taggig häck. Man får inte lita på någon. Du kan inte ens lita på henne som vilar i din famn, säger Mika. Och det är ju en praktisk realitet idag. Många unga säger nej, vi gifter oss inte. Vi flyttar ihop. Det är lättare att flytta isär då. Och det betyder ju i klarspråk, vi litar inte så mycket på varann. Så vi verkligen vågar slå våra påsar ihop, utan vi har hela tiden högsta marschberedskap. Sticker den ena så ska jag kunna sätta näsan i väg, så stickar jag också. Och inte sitta i något hörn och hulka och gråta och säga att vi kan väl hålla ihop det hela, i alla fall för barnens skull. Nej, vi har hög marschberedskap. Vi gör en dygd av nödvändighet. Vi litar inte på varandra. I den situationen inträffar en rad märkliga ting. Och det här skulle ju handla om att stå emot frestelser, sa jag i morse. Du, i ett folk där denna typ av ensamhet förekommer, där materialismen är utbredd och där vi alla blir mer eller mindre infekterade och påverkade, ihop med den ensamhet som materialismen drar med sig, så uppstår ett sorts vakuum inom oss. Vi kan kalla det för ett relationsvakuum om vi vill. Ensamhetens förbannelse och plåga, men också meningslöshetens plåga. Och tomrummet i det inre försöker man fylla med någonting. Mika 6 och 14. När du äter något skall du inte bli mätt, och tomhet ska råda i din buk. Och Hosea 4 och 10. När de äter skall de inte bli mätta, och genom sitt lösaktiga levande skall de inte föröka sig. De har ju upphört att hålla sig till Herren. När vi på det sättet drabbas av ensamhet och materialism, och då vi alltså inte längre når fram till varann och inte litar på varann, då måste vi fylla tomrummet med något annat. Och då dyker det upp en rad tillstånd som vi alla skulle kunna kalla för hetsätande. Ty hela den materialistiska kulturen är ju ett enda hetsätande. Vi hetsäter ju hela tillvaron. Vi hetsäter sönder vår jord. Och när vi nu plötsligt blir utsvultna på mänskliga kontakter, på gemenskap och värme, så tillgriper vi det enda som återstår, nämligen att försöka konsumera någonting. Det kan ju vara lite olika vad man börjar konsumera. Men i de här texterna framgår det ju till exempel att det ska komma att finnas människor som äter och äter och aldrig blir mätta. Det ska finnas människor som istället går in i dryckenskap. Det ska finnas människor som hänger sig åt en sexualitet som heller aldrig kommer att tillfredsställa dem. Det är den gemensamma nämnaren i allt detta. Man börjar överkonsumera någonting som kanske tillhör livets behov och tillhör det som Gud har skapat oss att på något sätt ändå glädja oss åt och njuta av. Men det tillfredsställer oss inte. Och det beror på att det här är nu ett vikarierande behov. Det är någonting vi tillgriper istället för det som vi längtar efter. Och därför ska vi i en materialistisk kultur, en gudlös kultur om jag får säga det så, med mycket ensamhet, ska vi finna människor som kämpar kanske med någon frestelse i sitt liv. Och var och en som träffat hetsätande flickor vet vilken kamp de har. Och en stor och viktig del i deras kamp är så att säga skammen och självfördömelsen. Det känns så oerhört förnedrande att inte kunna styra ens sitt ätande. Och bara ingen får reda på det här. Men överhuvudtaget gäller ju alltså för de här konsumtionstillstånden att man konsumerar någonting som ska är tänkt att ersätta, så att säga, äkta relationer. Man träffar ju många män framför allt. Det ätandet är ju blir en lite mer kvinnlig specialitet, medan Detta med att hänge sig åt sex i alla dess former är ju lite mer en manlig variant. Och man träffar ju ibland såna här rena Don Juan-typer som påstår att de har ett sånt oerhört driftliv så att de måste ju i säng med varenda kvinna de hittar. Och om man som själavårdare låter lura sig till att tro att de faktiskt har en sån väldig potens och ett sånt makalöst driftliv, man får för sig att det här skulle vara ett sexuellt problem, då låter man lura sig. Det är inte alls detta att de har en sån väldig överpotens, utan detta att de ofta är känslomässiga krymplingar. Det är längtan efter någon sorts ersättning för mänsklig kontakt. Ganska ofta är det ju väldigt stora, starka karar det här som går av nästan på mitten om man börjar tala om känslor med dem. Det är deras sätt att få en ersättning för ett normalt fungerande känsloliv och normalt fungerande relationer. Det finns ju lite varianter på temat. Somliga relationsmässigt utsvultna män kan aldrig gå förbi en pressbyråkiosk utan att gå därifrån med en tidning under armen. Det är bara en lätt variant på temat. Och så här får man ju ofta till själavård. Och de säger ju det att jag har en sån kamp emot frestelser i mitt liv. Ja, vad är det för frestelser då? Efter en stund så får man då veta det. Att jo, det är frestelsen att köpa porrtidningar. I det läget måste man börja att liksom försöka kartlägga personens hela liv. Jag har ofta ett intryck av att vi gör det för lätt för oss i själavården med sådana människor. Liksom med exempelvis hetsätande flickor. Ju mer man riktar uppmärksamheten på porrtidningen respektive limporna eller pralinerna, desto mer spårar man ur. Man måste tala om de sakerna också. Men det viktiga är att istället lyfta fram i ljuset. Vad har du för relationer? Vilket liv lever du? Vad fyller det här för en funktion i ditt liv? Vad är det som detta ersätter i ditt liv? Och hur ska du bära dig åt för att få tag i den äkta varan istället för att köra med surrogat? Och förgäves försöka kämpa mot surrogatet när du ändå inte har den äkta varan. Det här är viktiga saker. Som själavårdare ser man detta ideligen, just därför att vi lever i en så materialistisk kultur. Det här drabbar också oss som kristna. Vi kan inte, så att säga, ställa oss utanför det som drabbar hela vårt folk, som finns i vår nation och som vi så att säga insuper med andningsluften, så att säga. Vi kan göra lite boskillnad mellan behov och begär. Människan är skapad med sexuella behov, till exempel. Vi kan få det som en gåva av Herren att kunna avstå ifrån det där helt och hållet. Men då får han så att säga inskrida och göra någonting åt sin skapelse. Så normalt är vi skapade med sexuella behov. Men det är en väldig skillnad på sexuella behov och sexuella begär. Ett behov kan mättas, men ett begär kan icke mättas. Ett begär växer ju mer man försöker tillfredsställa det. Behovet av limpa kan mättas med några mackor och en kopp te. Men begäret efter limpa går inte att mätta. Man äter tills man kräks och sen fortsätter man. Och i ett folk där materialismen så att säga är den stora gudomen, där har man så att säga från början släppt begärelserna lösa. Och krafter är i omlopp som liksom ingen råder över. Trolösheten, ensamheten, misstänksamheten och de vikarierande begärelserna. Det är Sverige 1990. Det var Israel på 750-talet före Kristus också. Så har det varit många gånger i historien. Paulus beskriver precis samma utvecklingsgång i Romarbrevet 1. Och det är ju där vi stöter på det här uttrycket att älskade skapade istället för skaparen. Romarbrevet 1. Vi börjar läsa 18 versen och läser kapitlet ut. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för det. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för det. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät guden följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska. Fulla av avund, blodtörst, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma. Uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar. Tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre, det tycker det är bra när andra gör det. Också här beskriver ju nu Paulus vad som händer när man övergår från gudstyrkan till materialism eller avgudadyrkan. Och i slutet av kapitlet beskriver han ju också på nytt den ensamhet som är slutprodukten. Ingen kan lita på någon. De skvallrar och baktalar. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma och så vidare. Tanklösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det är ensamhet. Och på vägen dit så blommar all sorts förvildad sexualitet. Först otukt mellan könen och sedan otukt inom kön. Och det här, det ska vi alltså hålla i minnet och jämföra med det jag sa igår kväll, att det är på något sätt så att när faders originalet, alltså egentligen gudsmedvetandet, suddas ut. Som när det sedan ersätts av materialismen, då är vi alltså in i en lavin som ser ganska likartad ut från tid till tid och från årtusende till årtusende. Det här har nu alltså med sig den praktiska konsekvensen. Att många gånger när man ska hjälpa människor att föra en kamp emot hopplösa frestelser. Frestelser som de har fallit för många gånger. Och som de har kämpat en ojämn och desperat kamp emot och där de tycker att Gud hjälper mig inte. Där är det ofta viktigt att börja att efterforska. Vad är det för ett liv denna människa lever? Framför allt, vad är det för relationer denna människa lever i? Att börja leta efter det jag kallar för det materialistiska syndromet. Där misstron, isoleringen, människofruktan och därmed ensamheten börjar söka sig, ska vi säga, vikarierande tillfredsställelse. Och då tillfredsställelse som på ett eller annat sätt ligger i linje med den materialism som vi alla rör oss in. Och där man alltså sällan kommer till målet med en ensam porrtidningsköpande kille. Man kommer aldrig till målet genom att lägga händerna på honom och säga: nu ska vi i Jesu namn driva ut en demon här. Det är efter min erfarenhet i regel bara att göra ont värre. Alla sådana lättköpta och billiga lösningar har som regel ganska kortvarig om ens någon effekt. Eller om man till exempel får en hetsätande eller självsvältande flicka, så kan man ju bli så skrämd av den våldsamma kraften i den här flickans tvångsbeteende. Man kan bli så tycka att det här verkar så knäppigt och konstigt och egendomligt så att man tänker att det här kan jag aldrig ge mig in i. Men det är inte så märkvärdigt. Bakgrunden är inte så konstig. Och man kan också förklara det för henne själv, därför att det är en stor ängslan hos en sån flicka att jag håller på att bli tokig. När jag nu alltså inte ens kan styra mitt ätande, så har det väl någon allvarlig propp gått i systemet någonstans. Och jag kanske helt ballar ur en vacker dag. Nej, det är ingen fara. Det brukar man inte göra. Det här är följer ganska enkla och begripliga psykiska lagar. De kan man förklara för en sån flicka och det brukar ha en ganska lugnande effekt. Men sen måste man likväl in i det ganska svåra röjningsarbetet att börja forska lite grann i. Vad har du för kontakter med människor? Vad har du för anledning till misstro emot din omgivning? Hur ska vi be till Gud för att du ska kunna känna dig trygg med någon eller några? Alltså detta att åtgärda en ensamhet. Och förstå det. Att det här är inte en kamp emot en frestelse som man liksom bara kan isolera ut ur resten av livet. Ska man hjälpa en sån människa på ett varaktigt sätt, så måste man förstå att det här är också en nödsignal till någonting som är mycket större och egentligen mycket smärtsammare. Och som de här människorna sällan söker för när de söker hjälp. Ty de tänker så här: det är klart att jag är ensam som jag hetsäter. En hetsätande flicka tänker automatiskt så här: tänk om jag fick en kille. Så förskräckligt det skulle bli. Efter ett tag så skulle han ju förstå att jag hetsäter och vilken skam det skulle bli. Det är klart att jag inte kan ha en kille. Och när man då vände på hela steken och säger det att det är klart att du hetsäter när du aldrig i livet skulle våga ha en kille. Så kan det bli liksom en helt ny utgångspunkt för en sån flicka. Sen har vi ju alla de här sexjägarna, de juvantyperna, arbetsnarkomanerna och njutningsnarkomanerna och folk som liksom bara lever i ett stort allmänfrosseri på alla livets områden. Att när de kommer och kanske mår dåligt så säger till exempel arbetsnarkomanen att ja, jag är lite stressad och jag skulle behöva liksom koppla av. Man kanske skulle gå en kurs på TM. Och hans behov av att koppla av eller att liksom göra häftiga upplevelser på fritiden eller vad det nu kan bli för någonting. Urladdningar av alla slag. Det är ändå liksom snarare ett uttryck för en relationsmässig tomhet som regel. En känslomässig utarmning. Förflackat känslolivet, ett innehållslöst liv. Ett där makten liksom har tagit loven av allt annat. Och jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om det här annat än att vi kan tänka igenom själva vilka olika sorters hetsätande som vi har stött på genom livet. Och kanske att vi också kan tänka vad som ligger nära till hands för oss. Därför att den vånda som det är att liksom känna relationerna avklippta, att inte ha något naturligt relationsnät, den söker sig en utlösning. Och så börjar vi på något sätt att hetsäta något. Det kanske bara är videoprogram på TV eller något annat, men något måste hela tiden liksom ätas, konsumeras, strömma in. Och att vi får se det här, den här kopplingen till materialismen och till den ensamhet som materialismen föder. Det är ofta nödvändiga förutsättningar för att en människa ska liksom hitta ut i sin kamp emot en viss typ av frestelse. Det är mycket vanligt i de här sammanhangen att personen i fråga säger: jag är så besviken på Gud för att han inte hjälper mig. Ja, men vi kanske skulle ta tag i ditt hat till dina föräldrar. Vi kanske skulle ta tag i din besvikelse på dem och dem. Vi kanske skulle ta tag i din misstro mot människor i största allmänhet. Det där är det viktiga. Och vi gör upp detta inför Gud, så ska du se att det finns en väg med det andra också. Inga prövningar har varit övermäktiga, är övermäktiga. Innan prövningen kommer har Gud berättat en utväg. Men ibland gäller det att förstå att det som personen i fråga kallar sin synd är inte den stora synden. Utan det kanske istället är hatet mot någon annan människa. Det kanske är misstro mot människor i största allmänhet. Oviljan att på nytt ta risken att gå in i ett förhållande med någon, en relation till någon. Utan man skärmar av sig för att bevara sitt liv. Och så mister man det. I jakten på något som aldrig kan tillfredsställa. Ska vi be Herren om hjälp. Herre, det finns vägar för att vi ska kunna få se förändringar när det gäller vår kamp emot också återfallssynder. Herre, hjälp oss att förstå vad som händer med ett folk där avgudadyrkan är utbredd. När man älskar det skapade istället för skapare. Herre, också vi är påverkade. Hjälp oss att se på vad sätt det har blivit så. Hjälp oss att ta emot ny hjälp ifrån dig. Så att vi kan få erfara upprättelse på de områden där vi tycker att vi bara lidit förödmjukande nedlag. Herre, relationer kan vi inte skapa ensamma själva. Det kräver också att andra människor bjuder till, eller vad jag ska säga. Det är sant. Men herre, om vi har knutit oss själva i en bara en allmän misstro. Jag släpper inte in någon mera i mitt liv. Då finns det ju ingen möjlighet. Gör oss villiga att på nytt ta risken, Herre. Att någon människa eller några ändå får tillträde till mitt liv. Och därmed möjligheten att såra mig. Hjälp oss att ta den risken. För att vi inte ska spåra ur i allt det här andra. Led och bär oss också i detta, Herre. Att vi kommer rätt.